this.
Vi hälsar alla välkomna till Toto Balutto. Det är måndag den 21 december. Vi ska alldeles strax få besök av vår gode vän Erik Niva för att för femte året i rad sammanfatta fotbollsåret som varit. Känns lite mäktigt när man tänker på det i termer av ett halvt decennium. Mm. Som vi båda har varit igång, men som vi också föräras av Nivas närvaro.
Mm, det är sant. Nej, det ska bli kul. Det ska bli kul att träffa Niva. Det är inte varje dag.
Hur mår du denna...
Thomasdagen? Ja, du kan säga grattis.
Har du namnsdag idag?
Nej. Ja, Thomas.
Grattis.
Sen 27 Johannes. Så det är mycket firande i dessa dagar.
Ja, snyggt. Nej, jag skulle egentligen säga dan för dan. För idag, för doppare dagen.
Mm.
Men det är så satans lite jul i min kropp och i mitt huvud.
Jag förstår det.
När jag befinner mig här inne i Stockholm i alla fall.
Nej, men du pratar ju såklart om vinter, men det är ju också så när man inte är barn, när man inte har fått barn, när man befinner sig liksom i mellanlandet mellan att vara barn och att ha barn. Så jag upplevt det själv, så försvinner ganska mycket av det klassiska som man förknippar med jul. Jag däremot, med tre barn, har ju full jävla jul. Du vet, det vaknas varje morgon, ska kollas på julkalender och det är öppna julkalendrar och sen så är det önskelistor och det är fixa vem ska vara tomte och men du vet, allt det där.
Lagar mycket mat.
Ja, såklart också. Grava lax, har precis gjort.
Mm. Ja, jag lagar mat hela helgen också.
Har du gravat lax eller?
Ja.
Hur jobbar du förhållandet salt-socker?
Nej, men jag kör lite 50-50.
Okej. Okay. Ja, men jag var inne på att jobba 60-40 saltet. Men den blir lite hårdare då, laxen. Men i år har jag gått ner till 55-45 ungefär.
Jag har testat en ny grej i år faktiskt. Jag har lagt in friterad lax.
Ja, du har kollat på Ernst.
Nej, Tarek. Tarek Taylor.
Nej, Tarek Taylor var det. Ja, jag blandade ihop dem. Nej, men jag såg just det avsnittet på fyran.
Tänkte jag, det här är lite pikt.
Ja, det var lite pikt. Han är ju för övrigt helt överlägsen av alla som lagar mat i det här lilla 5-minuters segmentet som de har i Nyhetsmorgon.
Ja, faktiskt. Ja. Men här kan vi inte sitta och prata om Tarek Taylor och hans inlagda friterade laxbitar. Här är för fan Toto Balutto. Det här är en fotbollspodd. Det har varit ännu en fullmatad fotbollshelg som jag tänker att jag ska sammanfatta med ett svep.
Åh,
jaha, nej, visst ser du. Liverpool mötte hela årets sämsta Crystal Palace och kunde efter blott en av domaren empatisk tilläggsminut till den andra halvleken lämna Sellers Park med hela 7-0 in i fickan. Mané, Firmino, Robocop, Super Salah, världens bästa målvakt Alisson, Henderson och gänget ser ut att kopiera fjolårets säsongsupplägg där de efter avslutat Europaspel lägger i ytterligare ett par växlar i ligaspelet. Nu gäller det att hänga i om man har tänkt att utmana dem om bucklan. Och det är ju ett par klubbar som har gjort det, men frågan är hur Mourinho egentligen ser på titelchanserna efter förra veckan. Knapp, sur och snöplig förlust mot just Liverpool följdes upp av en direkt svag insats hemma mot Leicester och förlusten var på många sätt odiskutabel. Kane bränner fetinglägen. Son ser lite småirriterad ut. Vad blev det egentligen av Gareth Bale? Serge Aurier kanske bara är en gammal hund som inte kan lära sig att sitta och kanske är inte Pierre-Emil Höjbjerg nästa års Ballon d'Or-vinnare. Nej, igår fick jag det definitiva svaret. Tottenham har inte med ligatiteln att göra. Men de båda lagen från Manchester vill såklart vara med och dansa. Bonkatten från Molde fullkomligt bubblar av nytt liv och den vitale, pillemariske norskfisen fick se hans röda jävlar göra lusekofta av Leeds med hela 6-2. Anförd av, hör och häpna, Scott McTominay. Manchester City fick klara sig utan både Gabriel Jesus och Kun Agüero borta mot formstarka Soton, men med KDB bakom ratten kör man sällan av vägen. Vilken spelare, vilket belgiskt guld som den lenaste nougatchokladen med den tvivelaktiga sökhistoriken. Är han världens bästa fotbollsspelare? Jag tycker nog fan det. Everton sköt Arteta ett steg närmare Randstad.se. Graham Potters Brighton lyckades inte slå ett decimerat Sheffield United. Och Aston Villa fortsätter att välförtjänt haka på i toppen genom av Martinez hållna noller och Jack Grealish show framåt. I Italien gjorde Rafa Leao hela fotbollshistoriens snabbaste mål, i alla fall om vi håller oss till de fem stora ligorna i Europa, genom sin pyts borta mot Sassuolo efter bara lite drygt 6 sekunder. Husfeldt sprängde ljudvallen och efter den smakstarten kunde i Rossoneri segla hem 3 poäng och återigen checka in på segerhotellet. För nu har de vaknat, Juventus och Inter, så de där 3 pinnarna till rödsvart behövdes. De förstnämnda gjorde processen kort borta mot Parma och givetvis bjöd Dejan Kulusevski på ett goldelex. Inter levde aldrig farligt hemma mot Spezia trots att resultatet skrevs till knappa 2-1, och efter förluster för såväl Roma som Napoli känns det nu som att topptrion brutit sig loss från klungan. Kvaliteten på bredden i huvudstadslagen, Atalantas ojämnhet och avstånd upp till toppen, skadorna i Napoli, nej, hur jag än vrider och vänder på det här så ser jag inte några andra hästar hänga med över bortre lång inför sista sväng. I Spanien fick Alexander Isak äntligen göra mål igen, men när det väl kom så är det klart att Larreal gick på pumpen och torskade mot Levante. Och efter att Atletico Madrid planenligt lagt Elche på rygg så får vi nu tacka de blåvitrandiga skärmknuttarna från San Seba för visat intresse av en toppstrid. Det är givetvis bara en tidsfråga innan Barcelona passerar dem, och där bakom finns även Villarreal, Sevilla och galna Celta Vigo under Chacho Coudet redo att blåsa förbi. Lionel Messi gjorde sitt 643 mål för Barcelona och tangerade i och med det Pelés rekord över antal mål för en och samma klubb. John Guidetti fick hoppa in i Alavés förlust och Roberto Soldado visade att det finns lite ljus kvar i grejerna när hans Granada gick upp på 6:e plats. Dortmund post Lucien Favre förlorade igen. Tino Tendekadewere gjorde mål för Lyon och PSG utan Neymar borta mot Lille tappade återigen poäng. Ni hör, allt är sannoliken inte som det alltid har varit den här säsongen i vare sig Tyskland eller Frankrike. Tur då att Bayern München grävde fram en blytung sen seger i en seriefinal igen, den här gången borta mot kusarna, och skänkte oss lite trygghet så här i juletider om att vissa saker är precis som de alltid varit.
Ja, men kul att han fick hoppa in då, Jigge. Nu kanske han tar mark på Sebbe Andersson. Men vi får se.
Ja, det är en deppig head-to-head där. Ja. Men som jag har varit inne på, med Zlatan med i leken så, jag vet inte, de kanske dansar för blinda ögon, Sebbe Andersson och John Guidetti.
Var det där möjligtvis liksom Alaves försök att trissa upp ett pris genom att låta honom spela?
Ja, men det är väl det vi har pratat om.
Jo, jag vet, men så här, det om något är ett deppigt försök att försöka trissa upp ett pris genom att så här, ja men kolla, han spelar ju faktiskt. Vadå, ska du sitta i förhandlingar då med en annan klubb och kolla, ja men han lirar.
Ja, jag vet inte fan. Är det där vi ska landa verkligen efter det här svepet?
Nej, det är definitivt inte där vi ska landa. Var vill du landa?
Nej, vi kanske ska börja med det där rekordmålet av Rafa Leao.
Ja, så jävla mycket mer att säga än att det var snabbt.
Samtidigt, jag tycker ändå det påminner om fina svunna Sten Eksemantider i Roma. Han ställde ju upp Roma när Roma hade avspark med alla spelare på mittlinjen.
Ja, men har du tänkt på det? Det är jättemånga som gör idag. För man flyttar liksom upp laget och sätter en hög press. Alltså det är ju typ det normala idag.
Jag tror att Semans Roma aldrig ens fick till ett avslut. Det var så dåligt genomfört. Alla stack, eller 7-8 spelare i alla fall. Och sen så var det typ Benatia som slog en lång boll.
Ja.
Och så liksom, ser vi vad det blir av det. Ja. Blev ju mer ofta en kontring på Roma. Och så blev det liksom så här, där fick vi avstyra underläget till 20 sekunder som, istället för att göra
mål. Vet du vad det var av Seman? Det var poserande. Mm. Alltså han poserade, kolla, jag är minsann den mest offensiva coachen som finns där ute.
Mm. Alltså det jag alltid fastnar för med sådana där snabba mål.
Lever Seman? Han coachar han idag?
Jag vet inte.
Alltså vi har mycket snack om Semans son som coachade typ Catania eller vad det var.
Var det mycket snack om honom?
Ah, det kanske var i mina italienska kretsar som det var snack om honom.
Ja, mer där än här måste jag säga. Jag vet inte vad Sten Eksemann gör idag i alla fall. Jag
han var i Pescara i alla fall senast.
Du är och fingrar på en liten uppdatering. Mm. Det jag skulle säga i alla fall var att när jag ser sådana där mål så tycker jag alltid det blir slagsida av uselheten hos det försvarande laget. Mm. Alltså man ska inte kunna släppa in ett mål efter 6 sekunder, rakt på avspark. Det ska inte gå. Alltså, så påkopplade måste man kunna vara direkt på vissla. När man möter Milan också, serieledarna. Mm. Det är en sak om det där sker i andra halvlek och man kanske leder med 4-0. Och så är det liksom, ja, men man har inte ens tänkt att nu börjar andra halvlek än innan det sker. Men,
ja, det är alltid uselt, släppa in mål så här tidigt såklart. Alltså. Men känslan är ju att Seman är ruskig riskgrupp. Han ska inte få koven.
Nej.
Då är det tack och adjö.
Så är det väl. Han känns också som en person som likt Hasse P, tårtgeneralen,
just det,
inte av hälsomässiga skäl får sluta röka. För den omställningen blir för stor för kroppen.
Exakt.
Att då kommer systemet packa
ner. Det är
för
sent.
Mm. Det är lite sabbatin.
Min morfar rökte ju John Silver utan filter, så han blev ju över 80. Mm. Så 2-3 paket inomhus varje dag.
Ja. Nej, men jag kommer ihåg det när jag läste Filip på Fredriks bok Tårtgeneralen, att det var en sån här, det var en ögonöppnare att Hasse P ombads att inte sluta röka, för då kommer du dö. Mm. Det kommer bli en för stor omställning för ditt system i kroppen. Skitsamma, vi kan väl i alla fall konstatera att Leaos mål lär bli svårslaget, och hur man än vrider och vänder på det så är det ju sällan man ser faktiska rekord. Du och jag brukar ju prata lite lättsamt om alla dessa låtsasrekord som grävs fram i parti och minut, i synnerhet på sociala medier. Men det snabbaste målet i de 5 stora ligorna i Europa genom alla tider är ju ändå någonting.
Ja, det är det.
Och det sticker ju ändå ut när man får vara med och uppleva
det. Det är ju precis som du säger, det är ju ett rekord.
Exakt.
I ordets rätta bemärkelse.
Det går ju inte att fnysa åt det.
Nej. Det gör det inte.
Vad tycker du annars då om min? Jag såg att Svanemar var ute på Twitter med samma analys av tabelläget som nu blivit i Serie A, att det är Milan tillbaka på segerspåret med Juventus och Inter gläfsandes i hälarna, som nog lär utgöra topptrion.
Ja, det blir de 3 randiga från norr som det har varit så ofta i fotbollshistorien också. Men jag tror att Milan får det tufft mot Lazio i veckan. Mm. Det är sista omgången innan det klassiska italienska juluppehållet, och jag vet inte, utan Zlatan så känns det tunt. Alltså, till och med igår när man leder med 2-0 så är det lite skakigt där på slutet. Det är liksom någon onödig frispark. Man lyckas inte hålla bollen i anfallsläge när man väl får den, så som Milan. Ett klassiskt stort Milan skulle ha gjort. Och jag vet inte, men vi pratade ju om Antonio Conte för någon månad sedan när de åkte ur Champions League. Att fan, ska han käka julkakan? Är det panettone eller vad händer? Men inte minst
Panettonen har fan fått speltid i Toto senaste
veckan. Ja, den har fått det, men den ska få det inför jul också. Det kan jag tycka. Det som har hänt med Inter är ju att de har blivit lite tyngre, men jag tycker framförallt att de känner någon slags så här blodtörst. Och när de är precis bakom, har jobbat på, gnetat på, och med en omgång kvar, du vet, du har den där ändå symboliskt viktiga Campione d'Inverno-titeln, vintermästare. Och Milan mot Lazio och Inter borta mot Verona. Alltså en resa på 30 minuter, tjuff över ett Hellas Verona som jag inte tycker ser riktigt lika bra ut som man har gjort. Sådär. Det är lite samma läge på Verona som det var med Sassuolo. Och anledningen till att vi spelade Milan också i Toto-trippen som gick hem i helgen.
Den satt som berget.
Ja, den satt fan som berget den här gången. Jag tror inte vinner den lätt i en historisk annars ganska svår bortamatch för dem. Och då är det helt plötsligt Inter i förarsätet inför att vintertiteln ska delas ut. Men kul är det ju hur som helst att, alltså så här, kul och inte kul, kanske man ska prata. Jag tycker att det är kul. Alltså det man har saknat i italiensk fotboll, det är ju för det första en riktig titelstrid. För det andra att det är tunga lag som slåss om den titeln. Och det kan ju låta lite så här modern fotbollsvurmande på något sätt. Men man vill ha mindre lag, man vill ha ett Leicester, man vill att liksom sånt där ska hända. Bojan satt ju i Viasat-studion en gång, med Niva i studion dessutom, och liksom verkligen eftersökte de stora lagen i de stora matcherna, för att då blir det mycket roligare. Jag fattar ju precis vad han menar. Samtidigt som Erik Niva berättar fotbollssager, och det är det han brinner för, med det lilla laget som går hela vägen till en final, eller ett Leicester då som vinner.
Man kan ju gilla
båda. Jag tror att det var Leicester-diskussionen.
Ja, man kan ju dock gilla båda.
Exakt.
Som jag gör.
Alltså, exakt, man gillar båda, men håll med om att nu har det gått för långt i Italien. Nu har det varit lite för mycket Napoli och lite för mycket snack om Roma och liksom lag som studsar upp nu.
Atalanta, Lazio.
Ja, men Atalanta. Alltså, nu är det dags för de 3 randiga från norr att göra upp om titeln och göra upp på riktigt i en dramatisk titelstrid som avgörs då i Perugia på en regntung plan. konspirationsteorier om domare som är köpt och planer som inte är användbara. Alltså du vet, det är det vi går emot här nu. Och det kan bara bli så där stort och mäktigt om det är de tre största.
Jag är nog lagd så att över en 10-årsperiod så tar jag gärna en eller två rejäla uppstickare och sagor och så här against all odds stories. Men 8 av de 10 åren, då ska det vara de stora elefanterna mot varandra. Då ska det vara tungviktare mot tungviktare.
Mm. Men italienska fotbollen har ju historiskt haft det så med Verona, Sampdoria, Fiorentina och så vidare. Jag vet inte om vi ska kalla Napoli för liten, men de är i alla fall inte randy, stor, rik från norr. Det är inte deras historia, utan snarare då så har de varit ett Verona eller ett Fiorentina, om än från en större stad, som med Diego Armando Maradona i slutet på 80-talet liksom firade stora triumfer, och sen så har de slitit. Men det här känns uppfriskande på något sätt.
Uppfriskande och välbehövligt måste jag ändå säga också, att det var att se Dejan Kulusevski göra en stor prestation. Inte bara mål, utan en bra insats. Det var ett Juventus som har ridit lite på den där vågen som började sjunga och gunga i samband med den där Barcelona-segen. Ronaldo är ju igång igen på full skruv, ensam skytteliga majestät nu igen. Och jag tycker mig se den där kemin mellan honom och Kulusevski som borgar för jävligt mycket av Dejan Kulusevski i Juventus fortsatta säsong.
Nej, men alltså, han är trots allt född 2000 och han gör sin debutsäsong för Juventus. Alltså att folk börjar gapa för att han har blivit petad i de här matcherna. Han dessutom, som vi mycket riktigt var inne på liksom tidigt, att han matchade så jävla hårt för att Juventus hade stora skadeproblem och spelare borta. Så det blev liksom en tvång. Det är inte konstigt att man rent fysiskt går ner då och allting är nytt. Och kanske också lite mentalt, men att han är tillbaka nu, det är liksom ingen snack om. Jag tror att han kommer vara en fundamental del när Juventus tar upp den här kampen mot Milan. Men för att ge lite perspektiv på den insatsen igår, så tycker jag att Gazettans lilla betyg och kommentar till betyget förklarar ganska bra att han positionsbyter väldigt mycket med McKennie. Och det har han inte gjort tidigare. Så att det är en liten ny roll han kommer in i. Det är samma roll på ett sätt, men tillskruvad av Pirlo. Och jag tycker också att det är intressant. Man benämner italiensk media som att liksom så här, nu har han ytterligare ett vapen, för att det där funkade bra. Han har ytterligare liksom en dimension i valet av Kulusevski. Så här, hur ska jag använda honom? Ja, han har ju uppenbarligen funkat som andra anfallaren. Uppenbarligen funkar på en kant, oavsett om det är vänster eller höger. Men han kan också göra positionsbyten med McKennie. Och det är jävligt få fotbollsspelare på den nivån som kan skifta position så mycket och ändå leverera.
Och det är väl det som hela tiden sagts från Kulusevski själv och hans nära, att som allra bäst, det är han centralt på ett mittfält. Alltså det är i den positionen man sett honom minst i vad gäller både Juventus och landslag. Men när han väl får operera där, ja, då kanske det till och med finns ytterligare en växel att lägga i.
Nej, men verkligen.
Måste också lyfta Alvaro Morata. Det är ju lätt att skratta och skoja lite åt Moratas målsumperi och hans varbortdömda mål för offside, och att han inte riktigt har hittat rätt med sin fotboll efter egentligen senast han var i Juventus. Men fan vad han gör sig i det där laget. Och det är klart att det är samma klubbadress, men det är ju givetvis två helt olika lag. Det Juventus han en gång var i och det Juventus han är i nu. Men fan vad han passar som pusselbit i det där bygget. Han kan starta ett par matcher och vara den givna referenspunkten. Han kan komma in. Han är inte hierarkiskt på nivån att det blir något strul och tjafs och mäckigt när han är utanför. Likt det blev med Higuain varje gång. Det är en spelare som bevisligen i flera år har levererat på den här nivån. Och han är så jävla... Han är bra på ganska mycket. Det är ganska han är inte få saker han är dålig på.
Ja, men fotbollssupportrar vill alltid in de spektakulära spelarna. De som ger en väldigt hög högsta nivå. Det Morata gör är att han ger en väldigt hög lägsta nivå också i Juventus. Och som du säger, att att helt underkasta sig laget, tränaren och kollektivet. Det är jävligt få spelare på den nivån. Speciellt spelare som förväntas göra mål och som lever för målen. Som jag på den nivån. Men det här ska ju också vara en fjäder i hatten till Andrea Pirlo. För det var ju hans val. Det var han som ville in Alvaro Morata.
Samtidigt så jag läste Tancredi Palmeri här i helgen bomba ut att Luis Suarez visst var klar för Juventus. Så att det blev någon strul där. Mm. Alla kommer väl ihåg det.
Men det är fortfarande
här mystiska
oavsett.
Språktestet och
i Perugia,
allt vad det var.
Studentstaden Perugia, mystiska. Han skulle fan skriva ett prov och som var riggat.
Så det går väl ändå att argumentera för att Pirlos val kanske ändå var Luis Suarez.
Ja, men det spelar ingen roll. Morata är fortfarande hans val. Alltså okay. Det hade kunnat blivit ingen. Eller liksom. Det är fortfarande mycket pengar som Juventus spenderar på en anfallare.
Absolut, och det landade på att det som var Luis Suarez var väl också Edin Dzeko, men Roma vägrade. Alltså att Morata kanske inte var... Det var inte Pirlos första val.
Nej, kanske inte, eller så kanske det var det. Det kanske var strul med den övergången också. Alltså så här, att, men Pirlo ville ju verkligen ha honom. Det är ju bekräftat och det är liksom sagt flera gånger. Så att, det var ingen annan som tog Alvaro Morata.
Det var ingen annan som ville ha honom.
Nej, men så här, helt ärligt, det var inte det. Och det var ingen som tog honom. Utan det var Juventus som gjorde det. Och nu spelar en ganska icke-spektakulär spelare stor fotboll. Det är också den här typen av spelare som man liksom kommer ihåg i efterhand. Alltså tänk många spelare som man idag hyllar och nästan liksom sätter legendstatus på som under livstiden, höll jag på att säga, som fotbollsspelare i alla fall, inte var speciellt stora eller man gjorde liksom ingen stor grej kring dem. Och sen så här efterhand så har man liksom förstått storheten. Morata är definitivt den de spelar. Nu ska han bara stanna i Juventus, ska fortsätta leverera i Juventus. Mm.
Men han bär ju på någonting, alltså det känns som att han har alla emot sig. Ingen tycker om Morata. Man vill inte att Alvaro Morata ska vara bra. Det, alltså, håll med mig om att väldigt många av de objektiva
det är för att han för väldigt många fotbollssupportrar har underlevererat i klubbar som har väldigt många supportrar.
Jag vet, men det finns ju många sådana spelare som jag i alla fall upplever att man hejar lite på. Hoppas det lossnar. Han bär på så mycket fotboll. Han har så mycket i sig. Kan han bara få ut det? Alltså, det finns
men
ju
Morata
spelare.
Bär ju inte på så mycket fotboll.
Eller?
Han är bara en man av kollektivet som gör det tränaren säger och han gör det jävligt bra. Välskolad och fin.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tror i alla fall många som hör det här förstår vad jag menar när jag säger att Alvaro Morata är en sån här spelare som ingen riktigt håller på. Ingen går runt och hoppas på att i år lossnar det för Alvaro Morata på riktigt. Han har så mycket fin fotboll i sig. Jag hoppas han får ut allt.
För att han ska bli den spelaren som man tänker så kring så måste han ha en annan frisyr. Han måste ha mindre
produkter i håret. Vi brukar ju ofta liksom slå ner på spelare med
han har
för lite produkter.
Liksom.
Jo, jag
han
vet.
Är pojk.
Men han har ju alltid dragit på alldeles för mycket av vax och gelé och vad han nu har i håret. Och
han glänser lite. Nej, men det jag tänker är att han skulle må jävligt bra av långt hår, lite mer solbränd, för han är ju för blek för att vara spanjor. Och sen skulle han också må bra kanske av det vi snackade om kring Sebastian Andersson, någon skandal. Skalla någon jävel på någon onödig match när det kommer liksom tre enkla matcher. Ja, nu i januari är väl perfekt. Nu, sista omgången, inför jul, en julskalle.
Det ligger en liten Glock på förarsätet.
Ja, exakt, precis. Först kommer skallen, sen kommer Glocken.
Ja, julskallen.
Sen kommer solbrännan under juluppehållet. Han är väl i Maldiverna eller någonting som alla andra fotbollsspelare från Italien. Förutom Mimmo Crescito som åker till ett stängt Forte Village.
Kort bara innan vi lämnar Italien. Om du pratar om Morata med orden en väldigt hög lägsta nivå så måste jag vända på begreppen. När vi kort berör Andrea Petagna, är det den anfallaren i Serie A som har den lägsta högsta nivån?
Il frigorifero.
Jo, men alltså förstå vad jag menar när jag säger att han har den lägsta högsta nivån av alla anfallare i övre halvan lagen.
Det är också ett problem för spelartypen. Han är inte ensam om att vara stor, tung och när det inte är match, när inte målen kommer eller liksom spelet inte sitter så lider ju han av det. kanske mer än en annan spelartyp, för han får så lite bollar.
Absolut, absolut. Men igår mot Lazio...
Så du har ju sett Bierhoff göra riktigt dåliga matcher också.
Visst. Men det jag tror att jag far efter är att det är sällan man ser en spelare i ett lag som Napoli vara ett så tacksamt byte för ett lag som Lazio.
Han var riktigt dålig, det ska fan sägas.
Fast han var ändå inte speciellt långt ifrån sin högsta nivå, tror jag.
Okej, ja.
Det är det som är grejen här. Alla, kan, högsta... alla kan göra en dålig match, herregud, och man kan hamna i
svackor. Men han är bara en boxspelare,
och man kan vara svag. Men igår så tyckte jag mig se Andrea Petagna var och nosa på sin högsta nivå. Ändå så var det som att Lazio liksom... Alltså ser du i slutet av matchen när till och med Pepe Reina är ute och screenar bort Petagna. Ja. Alltså det är på den nivån att han tar inte ens bollen, utan han vet att Petagna är så trög och seg och har så dålig koll på vad han ska göra här nu. Ja. Att jag kan lika gärna gå in och bara stänga honom med axeln och bröstet. Det är lugnt. Mm. Det är fan inte många gånger jag sett en målvakt så kontrollerat spela försvarsspel utan att använda sig av sina händer mot en anfallare som ändå får anses vara ganska så etablerad på en nu hög
ändå,
nivå.
Nu är ju ändå Reina på just den grejen kanske bäst i världen. Det är en självklarhet han går ut med.
Ja, absolut. Men jag vet inte, jag och Vicky Blomé, vi hade väldigt roligt åt detta under gårdagskvällen. Med att Petagna är liksom... Att det är nog den anfallare med lägst högsta nivå av de stora lagen i Italien.
Det är möjligt. Sen är det sådär med stora tunga nummer 9. Han ska vara som bästa nummer 29. Kanske kommer det. Men han ska inte vara i Napoli. Han ska vara i en mindre klubb.
Ja, men han ska ju vara i Spal.
Ja, han ska vara han en Caputo ju, liksom.
Men han hade varit perfekt fortsättningsvis.
Chicho Caputo ska ju inte gå till så här Milan, Juventus. Eller så här, han får gärna gå dit bara för att han ska få de stora pengarna, för att han förtjänar dem, för att han har gnuggat och gjort marschen genom alla ligasystem och alltid gjort mål. Alltså så här, jag blir glad när sådana spelare får chanser. Mm. Men fotbollsmässigt så ska de befinna sig i provinsen och ingen annanstans.
Två estetiska bara reflektioner från Serie A-helgen som var... Det är säkert många som redan sett Inters... jag vet inte om det. Det är väl ingen jubileumströja, utan det är snarare bara en flört med sena 90-talets tröja. Den grårandiga tröjan med de gula detaljerna. Det där var ju en tröja som Il Fenomeno Ronaldo, den riktige Ronaldo, kanske var som allra bäst i. Den tröjan är ju tillbaka i Inters uppsättning. De spelade i den här tröjan hemma mot Spezia igår, och det går inte att göra någonting annat än att bara lyfta på hatten. Inter har ju haft en väldigt hög högsta nivå på sina tröjor de senaste åren. Mm. En ganska så låg lägsta nivå.
Jag vet exakt vad du ska komma till med den andra estetiska spaningen.
Okej, okay, då kan väl du ta den då?
Ja, men det måste vara Atalantas julgran runt emblemet. Problemet som de nog insåg när de redan hade fattat beslutet var att det blir en så stor gran om den ska... vara i julgranen, och sen så symboliskt så är det ju bara lökigt att ha emblemet i en julgran.
Ja, men det finns ju noll samspel mellan allt här. Granen som är så fult broderad runt emblemet hänger inte ihop på något sätt med emblemet, eller på något sätt så interagerar den med resten av tröjan som är märkligt silvergrå, asfult verkligen. Reklamen, den blaffar. Det är så sunkigt så att det är bara ovärdigt Atalanta. Eller så är det precis det man behövde i dessa märkliga tider av, vad är egentligen Atalanta för klubb? Är det en Champions League-klubb som ska kunna hota de allra bästa? Nej, den där tröjan sa allt. Det är ett litet provinslag som kommer gå bort sig igen. De lever just nu en dröm, och kanske var sprickan mellan Gasperini och Papu Gomez första liksom steget mot att allting ska återgå till det normala. Jultröjan det andra.
Alltså jag ser ju på Leicesters framtid som mer ljus, alltså som mer stabil i någon slags topp 8. Och Atalanta då lever ju, tycker jag, väldigt mycket, visserligen en bra sportchef, men alltså så här, den här höjden som de har just nu är ju Gasperini. Och jag har sett de första sprickorna i omklädningsrummet. Jag menar att Papu Gomez är på väg att lämna. Nu var han inte med i truppen. Det sägs att han eller hans beslut att sjunga Juves inno ska ha påverkat det. Liksom att det var någon slags droppe som fick bägaren att rinna över. Det kan ju jag tycka är löjligt. Alltså så att kamerorna zoomar in. Ja, men varför har varenda fotbollsspelare handen för munnen? Sätt det där i efterhand. Alltså han nynnar med i liksom 8 ord på liksom en arena där hela ljudsystemet liksom bombar ut en ganska trallvänlig inno. Mm. Och så lyckas då kamerorna hitta när han liksom nynnar med några ord. Jag kan tycka att det är löjligt att liksom sätta en spelare i frysboxen på grund av det. Men om det är droppen som fick bägaren att rinna över, det återstår väl att se. Men det är inte så här att Papagomes Capitano lämnar helt smärtfritt, helt friktionsfritt. Så försvinner han i januari och så fortsätter Atalanta att ösa på. Nummer ett så är han en extremt viktig spelare. Gasperini har ju till och med satt in honom. Alltså trots att de har den konflikten de har. Han är ju symbolen som de unga spelarna ja men, förlitar sig till och lyssnar på. Eftersom han är Il Capitano i Atalanta. Supportarna älskar honom. Så, jag menar så här, skulle de ha 3-4 dåliga matcher utan Papagomes med honom såld? Ja, men då är det ju körning. Då är plötsligt inte Gasperini så jävla omtyckt som han har varit. Det går så sjukt jävla fort i fotbollen. Manchester United solskär är väl ett superexempel på det. Ja, men det är ju det. Alltså, bara resultatet på planen. Alltså, du är bara legendar till en viss liksom, till du kommer till en viss gräns. Mm. Och jag lovar dig, 3-4 dåliga matcher ut åttondelsfinalen i mitten på februari. Då är inte Gasperini så där högt skattad just nu. Sen så i historieböckerna så kommer han ju alltid
någon annanstans.
Exakt, Papagomes någon annanstans.
Gulas i alla fall till Atalantas jultröja. Ja. Det är
schnitzel till att de krossade Roma i andra halvlek.
Det är det fulaste jag sett på
trötta
år och
Roma som bollades upp i någon slags scudetto-strid här för några veckor sedan.
Jag ska dela ut 2 andra schnitzlar lite senare i avsnittet. Jag skulle bara säga det. Du påminner mig här nu med snacket om Papagomes då med nynnande i Juves inno tidigare förra veckan.
Juve, storia d'un grande amore.
Precis, det fick mig att minnas en rolig episod från Studio Allsvenskans intervju med Janne Andersson här för en 10-12 dagar sedan.
Tycker jag har hört den, men den var bra.
Kan jag rekommendera alla att lyssna till. Då så tas det upp att Janne Andersson för 20 år sedan som Halmstad-tränare, och då ska vi komma ihåg att Halmstad vinner alltså SM-guld år 2000. Bayern vinner SM-guld 2001. Så man får ju verkligen säga att det var 2 lag som gjorde upp om SM-bucklan i Sverige, tillsammans då givetvis med en del andra lag. Men att Janne Andersson då under den här tiden hade just idag är jag stark som ringsignal på sin mobiltelefon. Det skiljer ändå Sverige och allsvenskan ganska mycket åt från Serie A och Italien. Att här kan inte, visst, det har runnit en del vatten under bron och det har passerat en del år. Men Papagomes kan inte nynna med i Juves inno. Men Jan Andersson kan som Halmstad-tränare ha Bayerns inno som ringsignal på telefonen.
Ja, men det säger väl det mesta att allsvenskan är gå med polarna, dricka bärs, glas i luften som kastas och allt det där. Det är ingen stor fotbollsprodukt.
Jag älskar också att Janne i
det är
då,
lilla Sverige som håller på med en egen liten verksamhet.
Som svar på den här frågan, det är en jävla bra låt. Mm. Jävla bra låt. Mm. Och han hyllar Söderstadion och det var, jo men du var ju Halmstad, helt oviktigt.
Det är, han är väl en folkets tränare och Hammarby var väl då folkets lag, var det inte så?
Absolut. Mm. Lasse Sandberg, kommer jag ihåg, han hade också den som ringsignal. Som Djurgårdstränare. Mm. Så att, det säger ju ändå någonting om vurmen kring just idag är jag stark. Mm. Jävlar!
Har vi någon gång...
Vad etablerade man?
Ja, har vi någon gång gett betyg till de allsvenska inmarschlåtarna?
Någon gång, vill jag minnas.
Jag vet att du höll på med det där i alla fall.
Mm. Nej, men jag tror faktiskt att vi har...
gjorde fan en blogg på fotbollskanalen, gjorde du inte det?
Jag tror fan att vi har snackat om det här också.
Okay.
Snart skiner på Poseidon. Mm.
Det är ju ett sånt här avsnitt
som... Jag vill minnas
som...
att Kalmars fick
underbetyg,
en känga.
Ja, kanske jag ska ha också.
Förmodligen. Vi lämnar Italien. Vi tar oss till England tycker jag. Du minns hur det gick till i fjol när Liverpool satte kurs mot en överlägsen serieseger.
Ja, det är skrämmande likt som du säger i svepet.
Enda skillnaden var ju att då så hade man ju stolpe in på tilläggstid. Prestationerna kanske inte var kanon, men man vann i princip varenda match. Man stod väl på typ 31 poäng efter 11 omgångar och hade mer eller mindre redan avgjort när en tredjedel av säsongen var spelad. Men spelmässigt så växlade man ju upp exakt den här tiden på året. Man körde ju över Leicester på bortaplan och sen så rullade det bara på hela vägen fram till uttåget i Champions League.
Exakt.
Och då var ju allting redan avgjort såklart. Men jäklar vad imponerad man ändå är av det Liverpool gör. Trots tunga skador på nyckelspelare, trots att man har fått tillbaka en del spelare precis efter skada, trots att man varvar in väldigt många unga, oerfarna spelare, de kör nu alltså.
Ja, det gör de. Jag minns att vi satt för ett år sedan och sa precis det här, att fan att Liverpool kan spela så här dåligt inom citationstecken och ändå leda ligan och ligga så bra till, när man visste att det fanns minst två växlar till att liksom sätta i. Jävla mäktigt sätt de gör det på också. Alltså det blir så tydligt att man i gruppen och att Klopp har kanske hållit igen lite grann, man har krigat på, man kanske till och med lite nedtränade när säsongen börjar, okej nu är det coronaår och allt det där, men att man medvetet då gör så här, som många storklubbar har gjort genom historien, att hösten, det är liksom, ja, men det är lite tyngre, det är inte så lätta ben och nyckelspelaren kanske inte är så bra, men man lyckas ändå med sin tyngd och sin kvalitet och sin spets liksom vinna matcher, tillräckligt många matcher för att hänga med. Men just det liksom när man släpper på det. Mm. Så får se om du håller i sig över det mäktiga vinter, eller den mäktiga vinterbollen som ska spelas med Boxing Day och alltihopa.
Jag tycker också att det är extra imponerande det Liverpool har gjort den här hösten, med tanke på att vi brukar alltid prata om att de riktigt vassa lagen, mästarlagen som har vunnit någonting, behöver byta olja för att hålla allting på topp. Och det var ju Thiago Alcantara. Mm. Det var ju den spelaren som skulle komma in och ja, men hålla resten av Liverpool-laget i offensiv riktning i alla fall på tå och tillföra en till dimension och bidra med någonting som motståndarna inte hade fått erfara under de två tidigare säsongerna och så vidare och så vidare. Honom har man ju i princip fått klara sig helt utan på grund av skador. Han har inte gjort många minuter. Mm. Att på det få, ja, men den egentliga lagkaptenen, Jordan Henderson får väl ursäkta, men Van Dijk, fundamentet i försvarsspelet, garanten
för... Man nästan glömt bort lite grann.
Absolut, men alltså garanten för att Liverpool håller den extremt höga lägsta nivå som man har gjort senaste åren. Att få honom långtidsskadad out, i princip alla medvetna om att resten av säsongen är han borta. Mm. Så tidigt in på året som man fick det. Dessutom Alisson, världens bästa målvakt och som i symbios med Van Dijk har hållit de här nollorna, också väldigt mycket skadad under den här hösten, gör ju att jag tycker att det är extremt imponerande att Liverpool så lätt, man ändå vann den där tuffa Champions League-gruppen på, och nu alltså är i förarsätet tabellmässigt i Premier League, återigen med en känsla av att kanske att de har gått på treans växel. Mm. Det finns två växlar till som du säger att peta i. Thiago ska ju komma tillbaka. Visst, Van Dijk får vi nog räkna bort för resten av året. Men Alisson är tillbaka. Trent är tillbaka efter en lite tyngre period. Thiago ska in, men nu flyger Salah och Mané och Firmino igen. Det var ju väldigt många som ifrågasatte Firmino huruvida han ens tillhörde det bästa laget efter Diego Jotas fina oktober-november där. Jag är full av beundran inför det Jürgen Klopp gör här med ett Liverpool.
Ja, full av beundran, men också av hela bygget, att man faktiskt inte är beroende av enstaka spelare, hur bra och hur fundamentala de än är. Alltså, kolla på Diego Jota som ändå har varit höstens spelare. Det är mycket han som har sett till att Liverpool faktiskt har tagit de där viktiga poängen. Han har varit liksom tungan på vågen ändå, och det hade ingen förväntat sig. Vadå Diego Jota, vad ska han göra? Nu blir han skadad. Ja, men då växlar de andra upp. Mm. Då är Firmino helt plötsligt superbra och man kan spela med sin trio Mané, Firmino och Salah.
Sen ska det väl sägas då att Crystal Palace kanske inte bjöd på men det speciellt är också mycket motstånd.
Absolut.
Men det är ju svårt att göra någonting annat än att imponeras av ett lag som under onsdagen slår Tottenham på ett bra sätt. Visst, man lever lite farligt i början på andra halvlek, men sett över 90 minuter eller 95 minuter. Pepsi lungorna också. Mm. Över 95 minuter så vinner man ju välförtjänt. Och man gör
sluta
det för
boffa
att man
är... Pepsi, du ska dricka den.
Man gör det ju också på ett imponerande sätt med den anstormningen som är sista 10-15 minuterna. Mm. Och att sen då bara gå ut och fullständigt slakta Crystal Palace, som ändå har stört många bra lag den här säsongen, på det sättet som man gör. Nej, det är sannoliken imponerande det Klopp och de regerande mästarna sysslar med. Gör du som jag och räknar bort Tottenham från en titelstrid?
Nej, jag gör inte det. Jag vill se dem. Jag ger dem ändå julen. Det är väl okej.
Ja, ja, absolut.
Kan väl ändå Mourinho få.
Men är inte...
Jag säger så här, jag ger dem julen, men jag hör vad du säger.
Mm. Jag tycker att förra veckan och det man inte minst såg igår var ganska så definierande.
Ja,
det var en sån här säsongsdefinierande vecka. Hit men inte längre mot Liverpool, och sen liksom där gick luften ur.
Jag tycker det stora problemet är att spelarna inte är tillräckligt bra för att liksom lyckas vinna en titel med Mourinhos taktik. Det var, som vi sa senast också, alltså alldeles för många tekniska misstag. Och nu i helgen ser man samma sak igen. Alltså spelare som är för dåliga, som inte håller. Och jag menar, i slutändan så kan du ha vilken tränare som helst, men är spelarna för dåliga, då vinner du inga titlar, inte i Premier League.
Kanske gör ändå Mourinho klokt i, eller klokt kanske är hårt sagt, men du kanske förstår var jag ska landa någonstans. Att gå för cupbucklorna den här säsongen.
Ja, kanske. Han har gjort det förr.
Jo, men jag menar, låt säga att Mourinho med det här Tottenham vinner Europa League. Mm. Genom det både tar en titel för första gången på 12-13 år och säkrar Champions League-plats hur det än går i ligan.
Och jag så... Man bara ska ta Europa League-titeln.
Kolla Europa League-slutspelet.
Jag har inte sett det faktiskt.
Det är inte...
Vad har du för största utmanare?
Det är väl Inter... som jag inte ser på som speciellt starka utmanare, i och med att de kommer gå en sån jävla tight
är det några som kan steka Europa League, så är det italienare.
Conte skiter Conte, fullständigt i Europa League.
Han är dessutom ingen cuptränare, om man är för liksom definiera honom så. Jag tycker man kan göra det.
De kan inte missa Champions League via Serie A, och de behöver ligatiteln.
Ja.
Så Europa League är ju väldigt mycket...
Är det någonstans det ska sparas på krafter, så är det definitivt där.
För Inter.
Fan, de håller Coppa Italia högre.
Manchester United ruska tror jag också kommer prioritera ligaspelet hela våren. Mm. Och de stöter ju dessutom på Real Sociedad redan i 16-delsfinalen. Mm. Ett lag som absolut kan slå Manchester United över två matcher. Mm. Det har de visat, och får de bara träff över 180 minuter med David Silva och med Isak och med Porto och Jarzabal och Merin. Alltså, fan. Jag ser William inte José. Manchester United bara vifta bort Real Sociedad.
Nej.
Och ja, jag vet inte, sen är det inte så jävla mycket. Kusarna kommer ju gå för Bundesliga, i och med att de har satt sig i sånt bra säte där i toppstriden där. Så att jag kan absolut se Tottenham gå in i den här Europa League-våren som favoriter till den bucklan. Kan man addera då en FA Cup-buckla? Mm. Jag menar, då är ju då har ju Mourinho stärkt sin aktie och skaffat sig sånt jävla mandat hos Levy och supporterna för att fortsätta liksom att okej, vem sa att Tottenham inte vinner titlar? Här kommer José Mourinho och lyfter både en och två cupbucklor. Vi ska spela Champions League igen, och vi kommer kunna fylla på ett redan bra lag med ytterligare fina spelare. Mm. Så att, jag vet inte, jag tror nog att släpp Premier League buckelfokuset.
De som vill få lite perspektiv på det Bayer Leverkusen håller på med ska gå in och lyssna på Spotify på Never Forget, vår systerpodd, där vi faktiskt har ett avsnitt om de förhäxade, eller?
Ja, i alla fall den våren.
Ja, bedrövliga veckor som Bayer Leverkusen upplevde när man kunde vinna titlar och allting såg ut att vara så bra och skulle bli så roligt, och det blev bara tragiskt och det blev tårar.
2002.
Det heter typ Veckorna från helvetet, ni hittar det i biblioteket där. 20 minuters historielektion, det är bara att lyssna.
Vad tar du annars med dig från Premier League-helgen som var?
Har vi pratat om Manchester United eller ska vi bara nämna liksom, Ole Gunnar Solskjaers 10 nya liv? Det är som att spela tv-spel och helt plötsligt liksom komma in i ett sånt där bonusrum och få massa svampar. Och, ja, nu pratar jag Super Mario, men få massa svampar och så helt plötsligt så har man liksom 10 extra liv. Och man blir så jävla glad. Det är exakt det som hände med Ole Gunnar Solskjaer igår.
Verkligen.
Alltså, återigen, precis som Antonio Conte så pratade vi om Solskjaer som en tränare på väg bort och han måste få sparken och så vidare och så vidare. Och jag sa ju det hela tiden, Gusten, att Solskjaer, han ska ingenstans, han kommer lösa det där. Lilla krysset mot City var så viktigt. Det räckte för andrum, det räckte för att få spelarna att fortsätta tro på det lite grann och liksom sen komma in i en period av vinster. Man går in i julspelet med självförtroende. Man går in, tror jag i alla fall, som liksom ganska stora favoriter i många matcher. Så att det är många år kvar innan Ole Gunnar Solskjaer ska lämna Manchester United. För det är också så här prestationer som man kommer komma ihåg också.
Ja, herregud. Man ska ju absolut inte förringa rivaliteten mellan Manchester United och Leeds. Och
han tjänar Leeds jävligt mycket på den rivaliteten, även om spelarna på planen just i den här matchen utan supportrar på läktarna skiter fullständigt i det.
Absolut, men jag tror att det för just Ole Gunnar Solskjaer fanns mer att hämta ur en seger mot rivalen Leeds än vad det hade gjort för andra Manchester United managers, i och med att Ole Gunnar Solskjaer var med under så många år som spelare under en tid då rivalen Leeds var ett annat lag än vad de är idag efter ökenvandringen och vad blev det, 14 år ifrån Premier League. Det tror jag ändå spädde på det här, att jo, men vad fan, det här är en rival till oss, vi slår dem med 6-2 och vi kan gå stärkta ur det här och vi tar med oss så jävla mycket. Men fan vad tacksamt det måste vara att få två så tidiga noll mot just Leeds. Bielsas Leeds. Frågan är om det finns något lag i världen eller om det finns någon tränare i världen som så tydligt då ger upp en match. Det är ett pressat spelschema. Bielsa vet ju att, okej, ska vi vinna den här matchen efter McTominays 2-0-mål i tredje minuten eller fjärde minuten när det kom, så vet vi alltså att då måste vi ta ut oss så fullständigt och totalt nu, ja,
som
i 87 minuter
det går att
vi kommer
spela.
Förmodligen torska fler poäng kommande tre matcher efter den här om vi ger tre poäng i den här matchen chansen. Att fuck it, nu är den här matchen över. Vi blåste det på 4 minuter, så då är det bara liksom, då går vi vidare mentalt. Så upplevde jag den där matchen i alla fall, att Bielsa tar 2-0, efter det så känner han, vi får sikta på nästa istället. Skit i den här matchen. Vi spelar bara av den. För att vi har mycket bättre chans på 3 poäng i nästa match om vi bara släpper den här.
Samtidigt sitter jag och fingrar på en avmygning av just Bielsa. Men vi kan ta den sen.
Varför då?
Nej, jag känner bara liksom att fan gjort det egentligen Bielsa de senaste 10 åren. Men han är ju en sån här tränare som alla älskar att hylla. Pratar om det med spelare tidigare, att Morata var en spelare som supportarna inte så här vill knyta näven och så här, även om som neutral supporter liksom hoppas att det ska gå. Cavani är en sån typ som jag tror många supportrar vill se med sitt flygande hår och allt det där sydamerikanska exceptionella i boxen, inte minst med huvudet liksom. Man gillar honom på något sätt, men Bielsa är ju en tränare som man verkligen vill ska gå bra, och det är offensivt, det är roligt, det är lite semanaktigt och han är så tokig och ställer upp servicepersonalen på sin gård i Argentina i spelsystem och ja, men det finns många skrönor liksom kring det där, medan Mourinho är en tränare man vill illa. Jag sitter och fingrar på en avmygning vad det gäller Bielsa.
Man får väl ändå ge Bielsa att han de facto tog upp Leeds i Premier League igen. Och att det var någonting han faktiskt har gjort här på sistone. Sen kan jag hålla med dig om att det finns väl ingen som har tagit ett lag till, var det semifinal eller final i Europa League, och kunnat leva på den bedriften så
exakt
länge som Bielsa gjorde med Bilbao.
Här. Vad har han egentligen gjort? Mm.
Jag hör dig.
Alltså han lever ju väldigt mycket på de skrönorna inne på med servicepersonalen på herrgården i Argentina. Håll med.
Framgångar med Chile också, så behöver ingen peka med pekpinnen där.
Landslag, det är något annat.
Han var ju nominerad till The Best här i torsdags på FIFA-galan.
Åh, fan.
Eller det just det priset heter väl inte det bäst. Alltså fan vad de har paketerat den där galan uselt. Jag vet inte ens vad galan heter. Vad heter den? FIFA Awards. Heter den så eller?
Ja, det är uselt. Det bäst.
Ja, men det bästa är väl bara priset då som Robert Lewandowski vann.
Också dåligt paketerat pris, för det bäst.
Jag vet, jag vet. Mm. Som de kämpar. Men Bielsa, Hansi Flick och Jürgen Klopp gjorde väl upp om titeln som årets tränare. Jürgen Klopp vann den. Vi är många som undrar vad Hansi Flick hade kunnat göra annorlunda än att vinna allt han ställde upp i.
Ja.
Det var väl det Mourinho var ute
leendet
och undrade
kanske.
Också.
Ja.
Han hade kunnat lyfta den där Champions League-bucklan mer synkat med sin tränarstab än vad han gjorde. Men Jürgen Klopp var ju också taktiskt ute och typ bad om ursäkt för att han vann årets tränare. Man vet ju att Klopp till 100% i sig själv tyckte att det var rimligt att han vann.
Mm.
Han tycker att han är världens bästa tränare. Och det har väl absolut full rätt att göra. Men det var ju så PR-strategiskt av honom att med lite spelad ödmjukhet säga, oj, varför vinner jag det här priset? Men Bielsa var ju där, och det är väl kanske ett resultat av det du in och
touchade på. Pippo Inzaghi var där.
Alla,
alltså, helt ärligt.
Alla vill att Bielsa ska lyckas med saker, att vi nominerar honom till världens bästa tränare.
Ja, men Pippo Inzaghi med Benevento krossade ju alla Serie B-rekord förra säsongen och tog upp ett litet pisslag. Då ska väl han också vara där?
Alltså, prata inte med mig.
Nej, men jag frågar dig ändå.
Det är jag som har paketerat den här luddiga galan.
Det är två andra divisionstränare som blir...
Ja, ja. Och fan vad man ändå måste ge det till Pippo och Benevento att de så stabilt har landat i Serie A.
Mm. Ja, liksom, nej, men uppenbarligen, sa jag inför, alltså, det gäller att etablera lag. Ett tupplag, etablera lag. Då har en jävligt ljus framtid. För jag tror att Pippo Inzaghi kommer träna stora lag. Kanske till och med Milan återigen, men inte än. Hur som helst, jag tycker bara det är återigen ett bevis på hypen kring Marcelo Bielsa. Du hör ju liksom avmygningen, hur det fingras på den. Fyra torskar här nu som kommer. Då blir det körning.
Ja. Han är ju också otroligt nära, jag är i alla fall känslan, att mygga av sig själv hela tiden också.
Ja, alla älskar de här bilderna av att han går på supermarket i Leeds overallen och äter sin
frysta fiskpinne.
Ja, exakt.
Nej, men du förstår vad jag menar. Att det, alltså, känslan är ju alltid med Bielsa att när man minst anar det, då har han sett en 7 minuters period i sitt lags match som inte han accepterar.
Nej.
Och då säger han upp sig.
Ja.
Är nu skiter jag det här. Hej då!
Ja, då får han väl göra det.
Som du redan var inne på och nämnt så satt Toto-trippen äntligen. Milan var ju ett ben över i United, ett annat. Det tredje var ju att Celta Vigo skulle fortsätta på inslagen segerväg. Har du kikat
hittat
in
det.
Dig
ja,
på Chacho Codet?
Jag gjorde ju det nu för att du pratade så varmt och kärleksfullt om honom.
Vilken gubbe.
Ja, jag hoppar på Celta-båten.
Ja. Han vinner ju alltså argentinska ligan med Racing för några år sedan. Hamnar sen i Internacional, den slumrande bjässen i Brasilien. Leder alltså ligan för en dryg månad sedan. När då samtalet från Celta kommer. Säger upp sig.
Det är inte Barcelona, det är inte Milan, det är inte Liverpool som ringer. Det är ändå Celta Vigo. Säger väl kanske en del om statusen att åka över Atlanten.
Jo, och det ska väl inte förringas heller.
Nej.
För att man, alltså så här, att rycka på axlarna åt att leda brasilianska ligan med Internacional, det är ju liksom ingenting man kan göra. Men att han bara släpper det, tack för mig, jag måste till La Liga och Celta Vigo här. Det fångar mitt intresse och just den här liksom, nu trampar vi gasen i botten och lite Andreas Alm, Anno, kan det ha varit 2013, 2014?
Vad hittar du nu?
Jo, men kommer du inte ihåg när Andreas Alm fick lite så här skit för att han gick ifrån AIKs DNA av att liksom, här spelar vi 4-4-2 och vinner med 1-0. Mm. Då började ju Alm implementera att alltså, gör vi fler mål än motståndarna så vinner vi matchen.
Mm.
Om vi släpper in 3 får vi göra 4.
Mm.
Eller så gör vi 5.
Ju ser man om inte annat.
Exakt. Gör man 4 mål, ja, men då ska det mycket Bielsa till för att man ska tappa poäng i matchen. Och det där är ju sannoliken vad Eduardo Codet har gjort med Celta Vigo. Mm. vi trampar gasen i botten, vi skickar på allt vi har framåt och så ser vi vad det räcker till. Mm. Förmodligen så kommer det räcka ganska långt om vi gör 3 mål. Så att, det är jävla fint att följa dem, och jag rekommenderar alla att knäppa på Simor och kika in sig på Nolito och Iago Aspas och gänget i ljusblått.
Och du vet vad som händer nu? Det där kan ju spetsas till ytterligare i och med att en januari marknad ska öppna och alla ska få möjligheten att värva. Och det verkar ju faktiskt inte som att corona har påverkat, det gäller inte alla lag men i alla fall många, inte påverkat speciellt mycket. Såg att Hammarby var ute och värvade dyrt i Selmani här.
Mm.
Jag såg att Milan var ute efter Luka Jovic som Zlatans vice. Om nu Luka Jovic så uppburen och så hyllad på, ja, men på toppen liksom av sin ungdomliga lilla karriär, gick till Real Madrid och man tänkte att wow, nu ska han ta över efter Benzema. Otroliga Benzema för
det. Oh, herregud.
Och sen då hamna helt i frysboxen. Alltså att då bli en, vad fyller han, 39-årig Zlatan Ibrahimovic vice i Milan. Jag tror inte att det är en speciellt dyr värvning. Jag tror att Real Madrid bara vill lösa det. De skiter lite i pengarna. Supervärvning tror jag för Milan. Som just Zlatans vice. Hade han varit nummer 1, då hade jag inte trott på det.
Vilka tror du tar Papu Gomes då? Bara kort om vi återvänder dit.
Jag tror han går till en stor klubb. Han skulle kunna gå till Juventus till exempel. Men jag skulle inte bli förvånad om typet så här, ja, men Manchester United tittar på honom. Nu kanske inte de har behov, men du förstår vad jag menar. Alltså, den storleken på klubb som kanske ligger lite bakom toppstriden. Alltså PSG. Mm. Varför inte? Alltså, nu har man Neymar skadad. De behöver offensiv kraft och alltså Papu Gomes är ju så otroligt jävla bra.
Ja, det var inget stjärngalleri som PSG ställde ut på banan igår mot Lille.
Nej.
Alltså när Neymar går skadad här nu och Mbappé är mentalt dränerad och sitter på kvisten. Mm. Ja, men då tittar jag igenom det där laget och känner, de tar ju en pinne på förhand mot Lille på bortaplan. Mm. Det här laget, vad är det? Moise Kean och Di Maria på topp. Ja. Och sen så är det Florenzi och Ghana Gay och Kurzawa.
Nej, men det är ingenting i det laget. Alltså, de måste ha sina spetsspelare, annars så händer ingenting med PSG.
Kanske är det ändå
så
där.
Papu Gomes, vi kommer ju att följa Silly Season när det öppnar nu i januari. Det är kul ju. Kanske ska vi ringa upp Tancred. Ska vi ge han lite speltid igen?
Mm. Så, basically. Papu Gomes.
Det var inte din bästa Tancredi. Jag kommer ihåg när vi ringde upp honom i Calciomania som vi gjorde på Expressen. Och han i typ 70% av tiden bara pratade om blonda svenskor med stora bröst. Och trodde att han var typ så skön. Och det var inte MeToo-tider, men det var precis innan. Men det var plumpt och helt oskönt. Och vi vred på oss. Fan, det här slutade med att Kimpa Wirsén, han klippte bort 80% av.
Vi steka hela
avsnittet. Vi steka alltihopa. Det här var helt bedrövligt.
Kort bara, Karim Benzema. Vad säger du? Var är de bästa 15 minuterna man sett av Karim Benzema i hans karriär?
Han står ändå i skuggan i den här matchen av mäktiga jävla Sergio Ramos.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det.
Nej, men alltså, det säger ju Benzemas liksom största försvarare som placerade honom på den tronen han sitter på just nu. Långt innan alla andra liksom började snacka om Benzema. Det var Ronaldo som gjorde och hit och dit. Och helt plötsligt så blev det Benzema som var referenspunkten längst fram.
Fast det var väl ändå som så att det snarare var att jag och många andra såg en nedgång. Alltså det var inte så.
Ni såg inte det jag såg.
Vi hade sett. Men man hade också sett att
ni var blinda för hans storhet. Ja. Det var det som var, medan jag såg hans storhet. Och såg också in i kristallkulan att det här kommer bli så jävla bra nu kommande år.
Ja.
Och så har det blivit. Så försök inte liksom förminska min spaning här nu. Nej,
jag försöker inte förminska eller skriva om historien. Jag försöker bara ge upprättelse åt mig och andra som
ni ska ta någon
såg
upprättelse.
Och konstaterade Benzemas storhet.
Ni såg fel.
Då, sen såg vi att... kommer det här verkligen bli så bra här nu? Och där var du ju tydlig med vad du tyckte. Jag tycker i alla fall att hans första kvart igår mot Eibar, det är bland det bästa jag sett av en spelare i högsta ligorna. Visst, Eibar är Eibar. Men en sån här säsong, fan, mot lag som det är årets match för dem och det är tomma läktare och det är jobbigt. Mm. Man har sett stora spelare slita hund mot mindre namnkunniga lag och spelare också i, jag vet inte hur många matcher det här året. Alltså det Benzema gör första 15-20 minuterna igår, det är liksom Messi och Ronaldo-nivå. Mm. Så överlägsen är han.
Och så hade det kunnat fuckats upp om inte Sergio Ramos hade varit där med en brytning.
Jo, men det är Sergio Ramos som lika många gånger bjuder på potentiella fuck-ups under den här matchen. Så att, jag tycker att Sergio Ramos spelar lite 1-1 med sig själv igår.
Ja, kanske han gör det. Fan, men det är en jävla brytning och den är så avgörande. Jag är verkligen en förespråkare för avgörande målbrytningar. Prestationer i alla fall under en fotbollsmatch. Där vann han matchen åt dem.
Ja, visst.
Och det är med en sån självklarhet också han gör.
Hörru du, jag skulle vilja kort dela ut en liten schnitzel.
Åh fan.
Eller två schnitzlar ska delas ut. Jag vet inte om du såg mig retweetade på Twitter igår. Men jag nåddes av bakgrundshistorien till Sadio Manés nya målgest som han presenterade mot Crystal Palace i lördags.
Dimmi tutto, säg allt.
Han facetimade med en kille med Down syndrom. Skulle placera honom på en 15, 18 bast, 20 bast kanske han är. Mm. Nu har jag tappat namnet på honom, det är dåligt. Men då så facetimar han med Sadio Mané och så får han berätta om sin målgest och visa den. Och vad den betyder. Och då är den för hans pappa, som jag då förmodar är död. För att han pussar upp i himlen och tittar upp i himlen med då hela armen och så ler han stort och berättar då för Sadio Mané att den här är för min pappa. Och så ber Sadio Mané honom att visa igen så att jag kommer ihåg den, så jag ska liksom memorera den. Och så visar han den en gång till och sen då i matchen mot Crystal Palace så gör Sadio Mané mål och sen så gör han den här målgesten. Och då fattade man, alltså så här, då förstod man inte det. Men när
vem har
då
dött, tänkte du?
Ja, eller vad är det här nu? Mm. Men så igår då när pusselbitarna föll på plats så tyckte jag att det var otroligt gripande och fint och bara så jävla
vackert.
Härligt och vackert gjort av Sadio Mané.
Ja, det är schnitzel.
Så att han förtjänar sannoliken en utbankad rackare. Men det gör även Maja Nilsson Lindelöf. Alltså det har ju varit Musikhjälpen-tider här förra veckan. Tog slut igår. Och,
var var Toto?
Ja, det kan man fan i mig undra. Mm. Vi
sträckte ut en hand. Vi hade ju
just det.
För några år sedan Sveriges åttonde största bössa. När vi verkligen gasade på och gjorde allt för Musikhjälpen. Och sen så har det sträckts ut händer och så vidare. Men jag vet inte.
Vi får
de verkar inte jätteintresserade av Toto Balotto.
Vi får väl köra nästa år.
Ja.
Då skrapade vi ihop 350 000. Det var ju extremt mäktigt. Mm. Och det var en jävla massa pengar och man kände wow. Mm. Fy fan vad mycket stålar vi kan ge vidare här till Musikhjälpen.
Ja, vi tillsammans med er som lyssnar ska jag säga.
Precis. Maja Nilsson Lindelöfs bössa kom upp i 10 gånger så mycket. 3,5 miljoner skrapade hon ihop.
Åh fan.
Det är ju sanslöst alltså. Mm. Vigge var väl med och bidrog med något PlayStation och någon timmes gaming med hans squad, heter det så? Klan.
Ja, klan kan du säga också. Vigge känns ju som en som sitter och kampar.
Jag har sett att folk på
flög över ditt huvud var gamingspråket. Ja. Vigge, han är en som sitter och kampar. Du vet, en det är strid va? Mm-hmm. Ja, du går ju in i striden, du attackerar, du är aktiv i ditt lag, eller hur?
Ja.
Han sitter och kampar, han sätter sig bakom ett träd och så sitter han där liksom.
Aha.
Väntar ut att det ska bli färre och färre kvar. Cirkeln liksom blir mindre och mindre.
Fattar. Han var väl med och bidrog med lite små grejer i de där goodiebagsen. Men fan, hatten av till Maja Nilsson Lindelöf.
Kul.
Måste jag säga. Jag har för övrigt sett på Twitter att folk har börjat efterfråga dig igen i gaming-communityt.
Ja,
var är Wilbur José någonstans?
Kanske ska jag göra comeback. Just nu så håller min dotter på med Fortnite så att det är full körning. Jag har skapat en Fortnite-trend bland unga tjejer. Jag tyckte att Stella skulle spela Fortnite för att hon satt och spelade massa tråkiga så här, plattformsspel. Och sa det, fan, spela Fortnite istället, mycket roligare. Då sätter du på ett par hörlurar och så pratar du med dina kompisar. Ja, men det är ingen som spelar. Men vadå ingen som spelar? Killarna i klassen spelar väl? Ja, de spelar. Ingen tjej spelar. Och då började hon lira, blev ännu mer polare då med de här killarna. Men tjejerna i klassen sa, nej vad töntigt, och hur kan du hålla på med det där? Men så kom en till tjej. Och sen kom en till tjej, och helt plötsligt var det liksom Fortnite, det var det stora grejen. Och eftersom hon då spelade ett akademilag med tjejer från hela Stockholm i laget, så började någon där och någon där. Och nu har typ hela laget börjat spela, och de i sin tur har blivit coola i sin klass och börjat lira med killarna. Och sen så har det blivit liksom en stor grej. Så de har börjat skapa sina squads och så vidare och så vidare. Så nu är det som en jävla våg över Stockholm med tjejer som spelar Fortnite. Jag vet inte om det är... Nu försöker låta som att jag har gjort någonting. Men... det får du bedöma.
Det du gör för mänskligheten, Thomas. Det går inte att nog prisa.
Eller hur? Det jag gör för jämställdheten.
Du är en fantastisk människa.
Fortnite. Ja. Hur som helst. Så är det i alla fall, Gusten. Det är, oavsett att, om det är bra, dåligt eller bara helt jävla likgiltigt, så gör jag det.
Satt på denna jord för att göra den till en bättre plats. Ja. Det är sannoliken du. Hörni, vi ska avsluta detta Toto Balotto-avsnitt. Ni hör oss igen på torsdag. Då är det julafton och vi ger er en förhoppningsvis alldeles fantastisk julklapp i form av en årssummering tillsammans med Erik Niva.
Förhoppningsvis, alltså, du menar att det kan bli ett dåligt avsnitt så att julklappen blir inte så bra. För avsnittet ska ju göras.
Ja, så är det. Men Erik kan ju absolut lämna studion och känna det där var 2+.
Ja, okej.
Det är väl det han brukar göra.
Visst.
Vi hoppas i alla fall och tror att det blir en rolig årssummering tillsammans med Niva. Vi önskar er alla en riktigt jävla god jul. Mm. Och så blir det ett ordinarie avsnitt igen efter del 2 med Niva.
Exakt, så ska ni heller inte glömma bort att på nacketapp.se så har vi hoodies och t-shirtar och mössor, jävligt coola. Från Top Dog Olof som har tagit fram en ny Toto-logga. Det är snygga grejer, eller
hur? Verkligen, det är faktiskt fantastiskt att se hur fint det har blivit.
Och vi är väldigt stolta över Never Forget. Gå in och lyssna på över 60 avsnitt fotbollshistoria. Mattias Sindelar, kanske ni inte känner till så mycket, men han kommer här i dagarna och sen så släpper vi även Escobar.
Precis, det blir de två sista Never Forget-avsnitten för den här säsongen.
Jajamän.
Två avslutande tips / påminnelser / uppmaningar. Missa inte vare sig La Liga eller Serie A i veckan. Det är uppesitta kväll gånger 2.
Wow.
Superfina matcher med bland annat då Real Sociedad mot Atletico Madrid. Det är Juventus Fiorentina.
Oj.
Ser man inte fram emot
att
Comiso ska gnälla på domarna igen och agera sådär härligt loseraktigt som han gjorde senast?
Nej, vi får se.
Det gör man inte? Nej,
det gör man inte.
Det ska i alla fall jag ägna mig åt här tisdag, onsdag. Det blir fenomenalt roligt. Och sen så vill jag såklart slå ett slag för resultattipset och jultutto som drar igång på Boxing Day på lördag. Då är det alltså en ny tävling för alla som vill vara med där man samlar poäng i resultattipset över 3 omgångar. Det är ingen knockout, för nu är du ute också, så nu kan vi liksom släppa det.
Ja, men vi går på revanschen i hashtag jultotto. Resultattipset.se regga er, och sen så är det såklart fina priser, så det är inte bara att man är med och tycker att det är roligt. Det är ju såklart grunden och prestigen, äran att gå långt, kanske till och med vinna. Men det finns också fina priser i potten.
Ha en riktigt god jul, var snälla mot varandra och ta hand om varandra i dessa coronatider. Vi hörs om ett tag igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head?